Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to BOLLandBranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Välkomna till Inte din morsa. Som nu goes Djävulspodden lite grann igen. Den här podden gör ju det lite då och då.
Ja, och nu är det hög tid att lyssna inåt och utåt för varningstecken på fett medberoende. Det är avslutningstider.
Mm.
Många ska jobba lite extra innan man går på semester. Kanske lite annorlunda år. Men många har ju fortfarande fasta jobb och får säkert jobba lite extra. Jobba för andra som är permitterade och sådär. Ja, jag såg ju tydliga tecken på det här. I måndags när du hade studentfest för Olga. Så det blir så här roligt. För man vill inte spoila eller förstöra stämningen. Ändå ser man så här. Du ser trött ut och har kämpat på. Liksom. Ja, men, ja, du kan väl berätta lite då.
Ja, men jag ska ändå säga att till 70% så var det här studentfirandet av Olga då. Alltså studenten, jag trodde inte jag skulle bli så känslomässig kring det som jag blev. Men det är ju fan min nästan den största dagen näst efter födseln för ens unge. Liksom att de blir 18, det säger ingenting. För att de är fortfarande inte vuxna när de är 18. Det är ju någonting väldigt strange med att vi har bestämt att det ska vara så här myndighetsåldern. För de är ju inte klara då att fatta ett enda klokt beslut. Men när de tar studenten, så det har liksom blivit en övergångsrit i vårt samhälle som är så jävla mycket tydligare på något sätt. Och sen, eftersom coronan kom och bara sabbade allt. Hon har inte gått i skolan liksom sen i mars. De är ju gymnasister, har ju inte varit där. Så då var det bara ännu sjukare liksom att de så här, ska de få springa ut från den där skolan som de inte ens har varit i. Och det var ju, de skulle ju inte få göra det. Hon har ju gått på Södra Latin och de bestämde sig för att de inte skulle ha någon utspring. Men då blev ju ett gäng föräldrar faktiskt helt galna och drev den här frågan.
Kulturugglor
som själva har gått på den här skolan och la så enormt stort så affektionsvärde vid att se sin unge springa ut och troligtvis från samma skola där man själv har sprungit ut.
Nostalgi är deluxe, jag fattar.
Mm. Så det skrevs brev och det var mejllister och det var protester och det var hitan och ditan liksom. Så vi fick se ett utspring och vi fick ha en mottagning och som sagt, till 70% så var ju det här ljuvligt. Till 30% så var det här också för mig en akt av codependency, liksom att gå in i det. Som den allerstädes närvarande fixaren, donaren. Svårt att be om hjälp. Också så här, för mig är det rätt lätt att hantera mitt medberoende när jag inte går upp i stress. Då kan jag stoppa och tänka och så här backa och liksom så. Men när det är något så här, det är ett datum, det är en deadline, då går liksom medberoendet in bara på autopilot. Och i det här fallet så gestaltar det sig extremt mycket i att så här, ja, men jag gör allting själv. Och det är inte bara den här oförmågan att be om hjälp, utan det är också ett kontrollbehov i det.
Gud.
Och sen är det liksom oförmågan att delegera och oförmågan att, vad ska man säga, diskutera med andra och så här komma på så här, vad ska du göra, vem ska jag si och så, och liksom det här relationella som det faktiskt ändå innebär när man ska tillsammans göra en grej.
Ja, det är klart.
Så jag gjorde i stort sett hela den här mottagningen själv.
Jag blev chockad när jag kom ut till ett lilla herrgårdshus där ni bor. Jag trodde det skulle vara så 10 bilar. Det var ju så här 25 bilar. Det var ju hur mycket folk som helst.
Men det var ju också något absurt, för att man tänker så här, vi måste nog ta i lite grann eftersom det är coronatider. Folk kommer inte komma. Vi bor också väldigt långt från stan. Alltså man jämför med att hennes skola faktiskt ligger in i stan och hennes vänner har inga bilar och sånt där. Men vi bjöd ju alltså in då 63 personer. Varav samtliga kom, förutom 2.
Det är helt vansinnigt.
Det säger också någonting om så här, svenskens...
uppdämda alltså, behov också av att träffas.
Ja, men det är nog helt sjukligt alltså. Men så, att, så jag kan säga så här, för min egen del, att driva den här mottagningen, som sagt, till 70% var det ljuvligt och härligt, och jag har verkligen levt på någon slags lyckokvot som jag, det var länge sedan jag var på, men jag är också helt jävla utmattad. Och jag hade också den där oron inför, för att jag skulle då träffa Olgas pappa, som jag och Olgas pappa har ju inte haft egentligen någon fungerande relation sen vi separerade när Olga var 5 år. Och helt plötsligt skulle vi då ha den här mottagningen. Vi har inte kunnat fira en enda gemensam födelsedag. Vi har aldrig gått ut och typ ätit när hon haft skolavslutning. Alltså på riktigt har vi verkligen inte kunnat ta en fika med varandra. Och så här, suttit i samarbetssamtal på familjerätten om det här och liksom så. Och nu helt plötsligt så bara av någon sjuk anledning så verkade han, alltså jag ska inte säga att han har varit, men han har verkligen varit drivande på att vi inte ska ha någon relation överhuvudtaget, och jag har varit ganska ledsen över det periodvis och tyckt att det här är galet, att vi inte kan liksom hålla ihop för vårt gemensamma barns skull. Men jag vet inte om det hade varit så mycket bättre egentligen heller. Så att, till syvende och sist, det var som Micke sa, vi har ändå fått en unge nu som har blivit liksom sån jävla mycket bättre version av både honom och mig, och verkar må toppen och klara sig i alla fall så långt i livet som hon har levt hur bra som helst. Men ändå, det var en jävla anspänning att han helt plötsligt tyckte att det här var en god idé att vi skulle ha då en mottagning tillsammans. Där både han och hans vänner skulle vara, och jag och mina vänner. Så det här var ju emotionellt också en så jävla bizarr resa, så här, typ tillbaka i tiden. För att alla hans vänner och släktingar, och så här, jag älskade verkligen hans vänner, jag älskade hans familj. Och vi umgicks ju liksom jättemycket med dem. Och sen när vi separerade så försvann liksom alla de här härliga människorna ifrån en på något sätt. Och nu var det som att återse dem också. Så det var också det här var en emotionellt helt galen härdsmälta. Och också någon slags så här, jag gick och hade någon skräck för att så här, tänk om vi ska bli ovänner här nu. Tänk om jag och Ville liksom ska så här, braka ihop här på något sätt. Eller, alltså, så att, du vet att man känner att man måste så här, lägga band på sig och så här, rama in sig själv som en liten, jag vet inte hur jag ska beskriva det, men att man blir, ja, men nästan som snärjd, liksom snörd. Man måste snöra in sig själv.
Det tar ju också väldigt mycket
på. Det tar väldigt mycket energi. Så igår låg jag som ett vrak, kan jag säga.
Ja, men vet du, jag blev också... jag tänkte så här, när jag gick därifrån, så bara kände jag, du vet hur man känner att någonting känns som att du håller på att skena lite.
Ah.
liksom den känslan, jag bara, men gud, kommer det här bli galenskap? Kommer Micke typ börja kröka tillsammans med Ville? Det är galenskap. Alltså, du vet, jag fick bara så här känsla av, och så fick inte, svarade ju du inte på två dagar. Jag bara, svara älskling, ingen fara älskling. Och du bara, jag fattade att du var helt trött. Men du vet, det där är också en katastrofkänsla som man har i kroppen inför fester. För under alla dessa år under ens uppväxt och även med ens partner så har det kunnat skena så mycket på fester. Och det är ett sånt otroligt kroppsminne. Att så här, att det är några som inte ska klara av liksom sluttampen. Jag vet inte, jag tycker att det är sån skräck i det. Jag har också så här, man pratar med kompis som har varit på studentskivor med sina barn och så här, vi blev så onyktra så, här, så att vi var tvungna att dela en taxi hem och så här. Man bara, men det är inte fräscht. Jag kommer liksom, att man ska sitta och bli full med sina barn, för nu har de fyllt 18. Och det finns och en gränslöshet. Också lite så här, nu blir det sommar. Nu får vi alla bli gränslösa. Och jag tycker att man kan få bli det. Och jag ska inte sticka under stol med att både jag och Mattis var lite gränslösa på den här kärlekssemestern vi var på den här festen här på Gotland. Bara för att man så här, kände sig så utsläppt. Men vet du, det gör ingenting. För att då är vi 18 vuxna människor. Och sen kan man gå och lägga sig när man har festat på lite. Men just det där att det är så många som inte verkar göra någon skillnad på om det är barn eller om det är tonåring, om det är deras egna barn eller andras barn. För oss som uppväxta i liksom så här katastrof med somrar, julaftnar, studenter hit och dit. Du vet, jag blir verkligen tvärtom. Jag är så här, ja, jag tar lite vin då, det blir bra. Ja, jag fick, du vet, man får en sån här känsla av att så här, man vet aldrig hur det ska avsluta. Så finns det vissa människor som så desperat inte vill sluta festen. Bara lite till. Och liksom, de kan offra kärestar, barn hit och dit. Det är som att de också hamnar med en autopilot. De blir liksom, de blir så här starstruck i festen.
Men det är någonting också med sommarens intåg. Alltså det tror jag jävligt många svenskar känner igen sig. Det är inte liksom bara om man har ett ongoing beroende eller ett medberoende liksom. Det är ju så här, ljuset kommer, vi går också in i det här the festive season liksom, alltså årets andra festive season, när det är avslutningar, det är olika kickoffer med jobbet inför semestern liksom, det ska avslutas och det ska påbörjas och,
särskilt efter den här isolerande vintern.
Ja, och det är så här, helt plötsligt så bara kan vi liksom gå ut och typ corona safe dricka vin i parker och man känner liksom att det är, och jag tycker också generellt att så här, det här är faktiskt den perioden under året som jag brukar må som sämst. För att det är så jävla mycket, apropå att så här, både vara liksom ha anlag för medberoende och ha massa medberoende så här, beteenden, men sen också att det är den ultimata kvinnofällan. Här är det ju så här, presenter till fröknar, det är nej men, olika avslutningar och kalas till fanas moster och alla ska ha någon liten treat och det ska planeras och nu ska också barnens då sommar planeras, att man ska så här, göra en sommar för dem, om du fattar. Det där sitter ju du alltid i. Du och jag sitter och diskuterar olika kollos, olika resor och olika liksom, happenings för att skapa den här fantastiska sommaren späckad med härliga minnen för ens barn. Och det är liksom något jävligt kravfullt.
Ångestframkallande.
Ja. Ångestframkallande.
Och jag tänker också, precis som vi pratar om, att så här, mitt ex har ju aldrig varit behjälplig i det. Och jag vet inte om han inte själv fick liksom den treaten när han var liten, så därför kan han bara inte identifiera inte, liksom, det kanske inte ens är slö, det kanske är bara att han inte ens vet hur det går till.
Hur var det för dig när du var liten? Tycker du att dina föräldrar var så här, tog ett extra tag för att skapa liksom en minnesvärd sommar för dig? Att sommarlovet skulle bli någonting lite extra upphöjt?
Men min mamma var ju liksom, hon var ju en magiker när det gällde att skapa liksom härliga stunder i vardagen, tycker jag. Jag kan inte känna att min pappa var delaktig. Han var ingen som, alltså det var inte så att han inte ville skapa härliga stunder, men jag kände inte att det var något aktivt liksom engagemang att han ville så här, hon ska vi se om de ska åka på läger och, utan det var ju alltid mamma som stod på fotbollsmatcherna, mamma som sydde klänningar. Det var en otrolig, min mamma var ju som jag skrev också i min lilla hyllningstext på mors dag, hon hade liksom en otroligt närvarande omsorg hela tiden.
Mm.
På det sättet som kanske mammor inte har tid eller inte ork eller liksom inte behöver vara idag. Var avslutning, då sydde hon likadana klänningar till oss liksom. Madicken-klänningar, rött till syrran, gult till mig. Var det midsommar, ja, men då sydde hon ett par andra sorts klänningar till alla oss tre lika då. Mamma hade liksom lite större versioner. Det var ju skitsnygga grejer.
Mm.
Så att alltid kändes det som att man på något sätt var i första rummet. Men vi hade ju inget sommarställe, så vi åkte ju ner till mormor i Småland. Och sen åkte vi alltid på charter. Till Sicilien eller till liksom, ja, Italien eller Benidorm, och vi bilade. Det var liksom, vi var ganska mycket vi. Vi träffade alltid väldigt mycket människor, som pappa är typ den största sociala barbapappan som har gått på denna jord. Men samtidigt så tror jag också att det var ganska, min pappa har ju alltid varit väldigt mycket att liksom ta sig an på något sätt. Att jag tror att vi skulle haft väldigt svårt att resa med andra familjer. Jag tänkte på det, många av mina kompisar, var man uppe i fjällen, då var de 3-4 familjer. Var de ute liksom på sommarsemester, då var de så här 20 familjer som firar midsommar. Det skulle blivit för mycket drama. För varje gång vi gjorde något sånt där, då blev det ju nästan alltid drama, för då blev pappa förpackad.
Och vad ledde det till då? Så här, konflikter med de andra familjerna, eller typ så här, att din mamma och pappa blev osams, eller?
Nej, men han har aldrig varit någon konfliktsökare. Han har ju oftast blivit liksom packad och somnat.
Mm.
Men det är väl det att han har liksom lite det som sker med rusning när man är en beroende person, att allt annat stängs ute. Det är så här, det spelar ingen roll om det är någon så här gråtande fru som står så måste åka hem nu, eller barn som ska upp dagen efter. Det är bara fokus på boset liksom. Men det kunde ju vara så här, som någon midsommarafton så var han liksom bort. Jag kommer ihåg, vi var i Tällberg i Dalarna. Och mamma stod så här, grät bakom något hörn och rökte med sin kompis. Och jag var så här, vad är det som händer? Varför är du ledsen? Jag kanske var, ja, men 5 år tror jag att det var. Nej, 4 eller 5 år. Nej, ingen fara. Så här, mamma är bara lite ledsen. Så här, verkligen, jag ser det som en så här klassisk nidbild av en 70-tals mamma. Liksom. Nej, men då hade ju pappa blivit liksom så packad så där han så här, rott ut på Siljan med typ någon tantalora på festen. Men så, för mig låter det som ett helt absurdum. Men så kan jag säga snabbt förpassas till när jag var tillsammans med mitt ex och det blev galenskapskvällar. Liksom. Att han helt plötsligt bara var borta. För det har ju du också varit med om. Att det, så här, det är någon geografisk flykt som de har i kroppen. Att de måste säga, de måste fly mot någonting som är ännu roligare, ännu galnare. Och det kan jag också tycka att det är några av mina liksom värsta minnen. Att när människor geografiskt försvinner, det klarar jag liksom inte av.
Nej, eller när någon... Ja, men framförallt när man känner den där känslan att någon inte vill vara kvar på samma dimension som en själv. Det är lite grann som att så här, ja, men om man är på en fest och man har, alltså, på en fest där det serveras alkohol, så är det ju som att alla vuxna då hoppa på ett litet tåg liksom, och tuffar iväg tillsammans i takt med att man intar liksom ett glas vin, två glas vin och tre glas vin, och där brukar liksom, där tuffar tåget på och så blir det ingen konstigare. Men våra liksom problempersoner, de stannar inte där vid tre glas, utan då blir det liksom snapsar 4, 5, 6, och då blir det ett X2000 som drar ifrån alla de andra någon helt annanstans.
I flera dygn också kan
och i flera det. Dygn, och det kan vara så här, vad fan tog de väg någonstans? Att de verkligen så här, både fysiskt men framförallt mentalt, bara har en vilja bort någon annanstans. De vill inte vara kvar på samma tåg.
De vill där
inte
de kan vara köra kvar på samma fritt.
Prom. Där de kan köra på fritt och där det ska hända extraordinärt galna grejer. Och det ska pågå extraordinärt tokiga samtal, skeenden, det ska vara liksom förhöjt på enligt konstens alla regler på något sätt. Jag håller med, det är extremt ångestframkallande, och det för mig är sommaren verkligen kroppsminnen av det där. För att det är ju någonting också med sommaren, det är ju att vi ruckar på alla våra rutiner. Så att personer som har liksom en beroendeproblematik kan ju då helt plötsligt börja utöva den hela tiden. För att det är alltid läge för ett glas rosé i solen. Och det är, även om man kanske liksom inte har tagit semester än, så är det som att varje kväll är som en liten minisemester. För att det är ljust och det är varmt och det är soligt. Och det är alltid någonting granne som vill komma över och grilla. Och det är alltid liksom någon... Sommaren är så kompatibel med alkohol på något sätt. Det är mycket snaps, nubbar, det är mycket liksom blaskande med rosé, olika typer av grillaftnar.
Och sen det är liksom bara en väntan på Godot, fast istället för att ta det där glaset rosé.
Mm.
Och så flyttar man liksom bak den här roséklockan, typ 3 o'clock rock. Men jag tänker nu, om vi ska redan nu ge något tips för er som hamnar i det här då. Jag tänker att jag så många gånger har väntat in, så här tänkt, men snart så vill han följa med hem, eller snart så blir det bra. Men om det skulle hända mig nu, om jag skulle bli tillsammans med en människa som har problem någonting, utan att jag visste om dem, nu förstår jag menar, då skulle jag bara dra. Jag skulle ta barnen innan det började skena.
Mm.
För det är just den där känslan att man känner sig så jävla trampad på. Man säger, vänta in i det sista, man vill vara den där schyssta frun eller mannen. Man tänker så här, varför ska jag vara en liksom...
Ja, men det väcker ju också extremt mycket kontrollbehov också. För man blir ju rädd när någon bara så här försvinner. Man är ju så här, gud vad ska hända, vem är han med nu? Och ska det ske någon otrohetsgrunka här nu? Och ska jag bli liksom helt jävla... liksom till intet gjord, han skämmer ju ut sig, liksom så här, vad ska alla säga, men jag håller med dig, gå därifrån. Och mitt största tips också inför sommaren, det är så här, har du en aktiv alkoholist eller narkoman i ditt hem liksom under sommaren,
eller bara någon som gillar fest liksom. Jag tycker inte att det behöver vara någon som är en beroendeperson,
har problematiskt drickande som man bara känner så här, det här känns inte jättekul, då tänker jag att så här, försök att skapa dig själv plan B. Att ha en plan B. För att liksom så här, typ, ja, vi ska fira midsommar. Jag är rädd att det ska spåra ur. Vi ska gå till grannarna. Ha en plan B då. Typ, jo men jag kommer gå hem 9 om jag märker att han blir jobbig. Och jag skiter i att ta ansvar över ja, den här problempersonen då. Och hans eller hennes framfart. Ha den planen så här, och då kommer jag åka hem. Eller jag kommer åka hem till en kompis och sova där med barnen. Du kan också våga ställa ultimatum innan man har börjat dricka och säga, du, vi ska fira midsommar, jag tycker faktiskt det känns lite jobbigt att du ska dricka. Det kommer då eventuellt bli en diskussion, troligtvis kommer det bli det. Våga stå kvar i det, våga säga liksom på ett kärleksfullt sätt bara att så här, jag skulle verkligen vilja att vi höll oss nyktra just på midsommar för barnens skull. Sen, jag lägger liksom ingen värdering i hur du vill göra, men jag vill göra det i alla fall. Så om du hellre vill dricka, då tycker jag du ska gå på en annan fest. Så tar jag och ger med barnen på liksom en nykterfest.
Det brukar ta lite skruv.
Det kan ta skruv, och det kan ta sig ganska otrevliga vad ska man säga, motreaktioner. Men våga stå kvar i det, och våga liksom bara så här, stå fast vid hur du vill ha det på midsommar.
Sen tycker jag så här, om man är tillsammans med någon som är inne i ett liksom, vad ska man säga, pågående liksom beroende som kanske är inne i någon skenande period, då skulle inte jag gå på fest med den personen. För att jag har hört så många medberoende personer som har varit då på midsommarfesten och liknande, den andra har lovat, typ så mycket fantasi, liksom så fantasifulla och experimentella och kreativa den här missbrukarpersonen blir för att få sin älskade drog. Du vet, de kan ljuga en så jävla gul och blå, men de vet redan att så här, ja, men berättade inte jag för dig någon gång om den här killen som jag kände som skulle på midsommarfest, och hans svärföräldrar var där och han hade slutat dricka och alla var så glada och hoppfulla. Nu ska de äntligen fira en vit midsommar. Så han skulle ta med sig lättöl, för det hade de bestämt att han skulle dricka då. Och det är också en jävla daddande till henne. Ja, ska vi gå igenom som att de vore små barn. Men då hade han ju sett på nätet, googlat sig fram till en teknik. Men, jag skrattar, men det får man bli. Med en kapsyl som man kunde sätta på igen. Så hade han helt i whisky.
En lättöl.
Men så var han ju tvungen att spela då spelet. För hans fru blev misstänksamt att han satt och smuttade på den här lättölen. Tog en klunk och väntade lite. Så att han svepte ju 2 då fulla 33 centiliter som är whisky. Ja, men så här, under lunchen. Och sen var ju han så packad och dyngre också att han tog hem honom med ambulans.
Alltså, fan. Ja, men det händer...
Det är,
ja, men,
svårt. Alltså,
ja, men det är som du säger. Att så här, det där är väl en jävligt bra strategi. Att säga, nej, jag vill inte fira midsommar tillsammans med dig. Mm. Att ta fysiskt avstånd, att ta fysisk... Ja, men vi kallar ju det för själva för geografiskt flykt. Mm. Men liksom att leva i relation med någon, man kanske inte riktigt klarar av att avsluta relationen av olika skäl. Det kan finnas praktiska skäl, det kan finnas liksom massor av olika skäl till att man inte är redo att gå. Liksom. Men försök att skapa en sommar med plan B. Skapa utrymme för dig själv och barnen. Du kanske inte har några barn, då ska du skapa utrymme för dig själv. Gör saker som du mår bra av. Gör saker som tillsammans med dina vänner, så att du kommer ifrån och kan se klart på relationen till den, till personer som har alkoholproblem. Och även låt det här bli en sommar av liksom kunskapsinhämtande. För att det vet ju både du och jag, Anna, att liksom, vi kunde inte riktigt vi kunde inte identifiera vårt eget medberoende förrän vi visste vad medberoende var. Och vi kunde inte heller inte gränsa våra alkoholister eller problempersoner förrän vi visste liksom hur beroendet funkar. Och därför så är det så himla viktigt att ni liksom börjar lära er om både medberoende och beroende. Läs böcker, läs Flodas i vardagsrummet, läs Kidnappad hjärna, men läs vår... också vår bok.
Precis, jag tänkte nu har hon blivit alldeles tossig där borta.
Vi har ju lyckats komma över de sista 1000 exemplaren av Djävulsdansen blir fri från medberoende. Våran självhjälpsguide som vi skrev när vi hade gjort dokumentärserien Djävulsdansen. Därför att vi själva saknade den här typen av handfast, tipsbetonad bok. Där vi liksom samlade den senaste forskningen om anhörigskapet. Vi beskriver liksom beroendesjukdomen ingående. Hur den funkar, vad som händer i hjärnan hos en person som utvecklar beroende. Men också hur man kan identifiera sitt eget medberoende och sina egna medberoendebeteenden. Och viktigast av allt, hur man kan jobba med sina medberoendebeteenden.
Mm. Mm. Och i september kommer vi även starta en studiecirkel.
Så bor du i Stockholm eller i Stockholms närområde, så kommer du kunna vara med på en studiecirkel. Vi kommer under 10 måndagskvällar att hålla en, som sagt, en studiecirkel som baseras då på Djävulsdansen blir fri från medberoende, våran bok. Och vi kommer ha den här cirkeln på en lokal på Vallalavägen i Stockholm. Är ni intresserade av att delta i den här cirkeln? Det med en början i september, alltså. Och
datum hittar
hösten.
Ni på vår Facebook. Ni som inte kan komma till Stockholm, om det finns intresse så kan vi ha en Zoom-studiecirkel.
Mm.
Så då kan ni också vara med över Zoom. Så att, som sagt, gå in på Facebook, Inte din morsa, där finns vi. Och Inte din morsa, djävulsdansen. Och sen så ni som är intresserade av att göra det här då via Zoom. Ni kan antingen DMa eller också skriver ni till oss på Facebook.
Och sen kan ni givetvis beställa boken där. Vi har ju som sagt kommit över de 1000 sista exemplaren. Vill du köpa den här boken till det facila priset av 170 kronor inklusive frakt?
Det är fin inbunden tjockis. Ja.
Mm.
Och det som man gillar av bokhyllan.
Och vi skriver ju naturligtvis personliga dedikationer till er om ni vill det.
Mm.
Passa på att köpa den här boken. Det är en bestseller. Den har sålt över 10 000 exemplar i Sverige. Det är vi väldigt stolta över.
Den är också fantastiskt bra.
Ja, man måste få skryta.
Ja, men den är skitbra. Den är välskriven, den är intressant, den är personlig, den är faktaspäckad och den är utvecklande. Liksom. Den är som ett väldigt stort kinderägg.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now, imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Men jag tänkte också på, du och jag lyssnade tillsammans här innan vi började podda på inledningen. Vi lyssnade på 20-25 minuter av P1-intervjun.
Söndagsintervjun.
I P1 av Martin Wiklin. Och den här gången då, för några veckor sedan, så var det med Blondinbella. Och jag tänkte på några saker som hon sa, att det är, precis som du nämnde, att det är så svårt att be om hjälp när man har vuxit upp med att kanske rätt trygghet inte har funnits, så att man får klara sig mycket själv och hitta liksom egna vägar och vara kreativ. Och att man ska försöka jobba med det ändå, att försöka be om hjälp. Det, bara så det handlar om att man mår dåligt eller en studentskiva eller liknande. Det är så jävla mycket kroppsminnen och kroppslåsningar och hiten och diten. Men att man försöker tänka på att så här, det är bättre nu. Jag är inte längre hotad. Jag har skapat mig ett bra liv och min egen verklighet. Eller hur gick det egentligen, tycker du?
Nej, men jag tror så här. Man måste se sig själv lite som en kroniskt sjuk person också. Mm. Alltså, även om medberoende inte är en sjukdom, det är mer tillstånd. Men har man de här medberoende beteendena med sig från barndomen, och de sitter väldigt djupt rotade. Och för mig är ju verkligen så här, de djupast liksom rotade beteenden för mig är absolut att inte kunna be om hjälp. Alltså, jag kan själv, eller jag får klara mig själv. Jag känner faktiskt igen mig skitmycket i Blondinbella i den här söndagsintervjun, där hon faktiskt berättar att hon har fått liksom klara sig själv och ta hand om sig själv från tidig ålder. Och det känner jag verkligen att jag har fått göra också. Jag satt och kollade på mina gamla gymnasiebetyg.
Ja.
Det blir så här intressant eftersom Olga precis har fått sina betyg och man ser liksom hennes, har fått se hela hennes gymnasietid och liksom följa henne och så här. Och hur fan jag själv var då. För det första hade jag flyttat hemifrån vid den här tiden. Alltså sen jag hade bott ensam, sen 8 månader tillbaka i en liten etta. Det var ingen av mina föräldrar som någonsin hjälpte mig i skolan överhuvudtaget. Ja, men de uppmärksammade överhuvudtaget inte. Alltså jag kan inte ens minnas att jag bodde hos min pappa då innan jag flyttade hemifrån. Utan det var väldigt mycket så här, frihet under ansvar hade han ju en devis liksom.
Jo, fast om man inte ens vet vad ansvar är.
När man inte ens vet hur man ska ta ansvar och när man inte är förmögen själv heller. För det är man faktiskt inte när man är 18 år. Att driva sig själv till att typ få A i ett ämne. Nej. Alltså då ska man ju vara... Nej, men det man behöver ha liksom en förälder som så här, peppar en, inte minst. Så det är ett av mina största liksom medberoende beteenden. Att jag så här, på något sätt tänker att jag ska klara allt själv.
Mm.
Så oavsett att jag ska så här... Ja, men så, när jag är så här, nej, men nu är jag ju här. Jag har ju varit opererat bort min visdomstand. Och så säger tandläkaren så här... Du kan inte, om du ska få det här lugnande medlet inför operationen, då måste du ha någon mer i. Och då får jag direkt så här, då får jag någon slags ångestkänsla att jag ska behöva be någon som ska vara med mig då.
Ja, och så det så här, går väl inte. Det är väl inte värd.
Nej, liksom så här, vem ska... Jag vet ju att det inte är sant. Jag vet ju att Micke skulle vara med där med mig. Men det är bara en känsla instinkt jag får. Jag tycker att, och det var liksom min stora, stora vidriga skräck när jag fick min utmattningsdepression. För att då helt plötsligt klarade jag ju inte av saker själv. Så jag var ju tvungen att be människor om hjälp. Det var helt panikångestframkallande att så här hela tiden vara så här: skulle du kunna hjälpa mig att hämta barnen på dagis för att jag kan inte gå dit? Kan du handla åt mig för jag kommer inte ihåg min egen kod? Alltså sådana saker.
Mm.
Så det är ju liksom medberoendebeteenden som sitter så djupt rotat i en. Och som sagt, det är en kronisk grej och man kan jobba bort dem, men då måste man liksom hålla sanity. Och man får inte utsätta sig själv för stress och man får inte utsätta sig själv för liksom de här ruckade rutinerna och för att liksom För mig är hotet stress helt klart.
Ja, då för mig med. Min hjärna, jag tänker på det, ibland känns det som att jag får till det igen. Och minns inte jag liksom några minuter eller något. Tänkte, hur kunde det bli så där? Då är så här, då sätter min gammel hjärna på när jag blir liksom myggdala, att jag tror någonstans att jag kommer bli övergiven eller dö. Och då kan jag göra minigalna grejer under några minuter bara. Och så bara, hur kunde jag ta det där beslutet? Nu har jag bestämt mig för den här sommaren, för jag tycker att det har varit några galna sommar liksom. Och jag har identifierat att det har varit mer en känsla hos mig än vad det kanske har varit i verkligheten. Och det har varit mycket så här, sista sekunden, och har vi några pengar och vilka kommer hit? Det har liksom, folk i vår närhet har fått liksom komma och äta upp oss, och vi har ätit upp dem liksom. Och jag vill inte ha det så. Så nu har jag och Mattias bestämt att innan vi åker till Gotland här nu nästa vecka, så ska vi sätta oss ner, så ska vi göra upp en budget typ för varje dag. Jag har blivit helt besatt och jag måste veta vad som ska hända. Jag vill veta från vecka till vecka, för jag vill inte att det ska bli att i slutet av sommaren så är det så här, åh, nu var den här sommar och det var rosé och den kom dit och de bodde 10 dagar. Liksom att andra ska sätta agendan, att jag liksom, man bara hakar på. Utan så här, jag kan ju tycka att kvinnor och män är lite torra som säger så här, ja, men då har vi 2 dagars regler. Nej, då kommer vi den veckan. Nej, då ska barnen vara så här. Jag vet, oh, keep it floating typ. Men den här sommaren känner jag exakt likadant. Jag har redan satt in liksom, Bobo och Frasse ska gå på tennisskola. Jag har bokat den veckan vi har hyrt huset. Jag har fixat där. Den dagen ska jag gå dit. Jag ska inte liksom vara så flytande. Jag kan försöka liksom jobba lite varje dag och träna. Jag orkar liksom inte mer än där att allt bara flyter runt. För det är jävligt enkelt också när man har så många barn. Och just det som vi pratade om, det där kontrollbehovet. Och jag har tänkt på det den här våren också. Vi har ju varit på massa studentskivor och vi har varit på fest hit och dit. Och det är fortfarande som jag säger till Mattias. Har vi fixat något? Har vi fixat någon present eller? När man sitter i bilen. Eller liksom när Bobo fyllde i år och säger, ah, jag skulle hämta den där golfbagen, men nu har du haft bilen liksom. Har vi fixat några presenter eller? Jag sa till honom, jag vill strypa dig när du säger så här. Du förstår inte hur mycket jag med 5 barn och liksom socialt skill. Jag vill ha det. Jag tycker det är mysigt. Jag tycker det är trygghet för barnen. Jag vill inte att man ska känna sig ensam när man är som du och jag med våra föräldrar som man inte riktigt visste med kontakter och hur det blev hiten och diten. Jag vill att det ska finnas här, a circle of trust kring dem. Och då är det fan ett hårt jobb med kalas och hiten och diten och bris. Och jag tycker jag misslyckas liksom 5 gånger av 10 och ändå är det ett skithårt jobb. Ah, jag förstår. Har vi fixat något till Holger? Jag förstår den inte riktigt. Och då måste jag ändå ta på mig att det är så här, lika bra att jag kontrollerar, och fixar det på vägen dit, och gör det hit och dit. För så här, ska jag dividera med honom, denna där, då känns det som att det skulle liksom, då skulle man bråka samman på typ en vecka, för det skulle ta så jävla lång tid. För bara vi ska bestämma en fläkt i köket, säger jag så här. Jag måste fråga någon. Han blir så, sluta stressa mig. Han stoppar in en snus. Allting liksom, han klarar inte riktigt av det och ta sådana beslut. Och då känner jag så här, men då är det bättre att jag gör det. Och nu ska vi liksom fira midsommarafton, jättemånga människor. Nu har vi på DVD-et om det, fram och tillbaka. Jag säger, jag orkar inte bråka mer om grejer. Allt är inte så viktigt. Jaha, man blir bjuden på midsommar till härliga människor. Man tackar ja. Man gör det, allting behöver liksom inte stötas och blötas vidrigt. Man kan så här också bara bestämma sig direkt för att göra det första som kommer upp.
Mm.
Det behöver inte vara att det finns 1000 alternativ. Nej. Så det tänker jag också, gör enkelt, planera inför sommaren. Ja, lite sådär, både budget och vad ni ska göra.
Budget är ändå jävligt viktigt.
Jävligt viktigt, för fan vad vi inte uppfostrar i det. Så det tror jag många av er som lyssnar nu som har vuxit upp i lite dyssade familjer. Budget. Mormor, det är hem, det är mamma, det är AK. Alltså det fanns, det spelade liksom ingen roll. Det var så här, ja, men skjortorna ut och fötterna in. Och även fast man var liksom på ytan en fin ordnad familj. Så liksom, man visste aldrig om pengarna skulle räcka i slutet av månaden. Och så tänkte jag, vad var det för hål? Pappa känner skit på det, mamma känner skit på det. Och jag tänker på det nu med, så här, vad är det för hål de fylls i? Vad tar pengarna vägen? Ingen jävla aning.
Nej, men det så där. Jag pratar ju skitmycket med mina pojkar om det och med mina barn. Om liksom spar. Jag känner mig som en jättegalen så här, kamrer, typ så här, bankirman.
Du är jätteduktig tycker jag.
Ja, men jag tycker det är så jävla viktigt, för just när man inte har haft det med sig hemifrån Och jag har haft så mycket inkasso och så jävla mycket olika såna här kronofogde. Jag har haft liksom betalningsanmärkningar när jag var 27-28 år. Jag är så jävla trött på det och nu har jag blivit helt åt andra hållet. Så att jag är så här, jag har inte haft en inkasso nu på flera år. Och när, nu fick jag det på en så här, jag vet inte exakt vad det var. Det var en sån löjlig grej som någon sån här parkeringsbot som jag hade glömt i väskan. Och jag, du vet, jag får sån hjärtklappning av sånt nu. Så att budgetera, det känns så sjukt viktigt. Eller så är det bara att vi håller på att bli gamla.
jag känner bara så här att jag ska för en gångs skull ta kontroll över min egen sommar. Och jag ska göra det. Jag ska tänka på det varje morgon. Det tycker jag också är ett ganska gott råd. Just det här att bara så här, sitta ner. Man behöver inte meditera eller på filifjonka om man inte orkar det. Men att sitta ner för sig själv innan allting börjar. För det är lätt att dras med i det där när man har mycket barn och män som kanske liksom också har stora visioner. Att det börjar snurra och sen snurrar det bara. Det tycker jag händer mig så ofta. Att jag, liksom, det bara snurrar på. Jag kan liksom inte stanna i den där virvelvinden. Så att jag tänker så här, varje morgon, ta en liten stund för mig själv. Gör upp en liten vision hur du vill att dagen ska bli.
Sen vi har ju också en sjukt bra övning i boken, tycker jag. Mm. Som är så himla lätt. Och som man kan börja med om man vill börja jobba med sitt liksom havererade känsloliv. Den heter Tre känslor.
Precis, det är den jag har slagit upp. Ja. Den är på sidan 161 när ni får er en bok. Och det handlar om att varje kväll innan du går och lägger dig ska du skriva ner tre känslor som du känner just då. Här har vi skrivit köp en vacker bok och döpt den till känsloboken. Det behöver man faktiskt inte. Här övar du på att känna igen vad du egentligen känner. På att respektera dina känslor. Vad känner du nu om du skulle skriva tre känslor?
Tandvärk. Ja, tandvärk. Det är inte en känsla, det är tillstånd, älskling. Ja, det är så. Och det är också sådär. Nej, men jag har också fått börja träna mig mycket i... för att det är som sagt, det är lätt att komma ifrån när man tycker att så här, nej, men nu lever jag tillsammans med en man som är nykter, han har tagit tag i sin problematik, han är liksom medicinerat bipolär och så här, nej, men nu är allting bra. Men som sagt, mitt medberoende finns ju där under ytan i alla fall. Och om ett av mina starkaste symptom på medberoende är just svårigheter att be om hjälp och kontrollbehov, så har jag också sjukt svårt med känslor. När jag går in i medberoende, då har jag typ bara två accepterade känslor i kroppen. Det är så här, glädje. Du och jag brukar ju prata om att vi skulle typ kunna vara lyckliga på en soptipp.
Ja, för jag, vi var ju det i Sydafrika.
Ja, vi var ju det. Och det här är ju, har vi ju pratat om mycket. Så här, det behöver inte vara en genomgående dålig egenskap. Men samtidigt så är det så här, när jag bara känner mig så här lycklig, lycklig, lycklig hela tiden, då är det någonting riktigt rubbat på gång. Då är autopiloten, medberoendets autopilot påslagen. För då kan jag mitt i den där känslan att det är bra, det är bra, det är bra, så kan jag börja få någon så här ångestkänsla, men som sitter fysiskt i kroppen istället. Typ en liten migränattack hade jag för 4 dagar sedan. Någon pågående jävla Nacksbergs chauffräs. Och i morse, men det var ju kanske för att jag var rädd för att få 43 sprutor i käften. Men liksom en molande ångestkänsla. Men tre känslor, just sen när du säger det nu. Om man inte vet vad man känner, när du sa det till mig nu, så kan inte jag identifiera tre känslor som jag känner. Jag känner mig bara glad. Och då vet man att det är helt rubbat. Hur känner du?
Ja, men jag känner mig... ganska kontrollerad. Jag har haft ett skitbra möte idag med en liksom bekant som jag har haft liksom en lite, ingen beef med. Men det bara hände lite tråkiga grejer när vi skulle göra en bra grej ihop som inte blev så bra. Och du vet ju strutsen Söderlund liksom. Men nu käkade vi lunch och pratade om det. Och liksom just det där, att ibland kan det bli fel. Man kan ha skilda åsikter. Man kan till och med tycka att den andra har varit liksom dum i huvudet. Men sen kan man så här också prata om det, stryka streck över det och börja om och tänka så här, det här kanske inte blev så bra det vi gjorde just nu, men jag tycker du är en skithärlig människa och jag vill testa att göra andra grejer med dig. Och jag tror att vi kvinnor är ganska bra på det här. Vi tar inte tag i det här, så går man på någon fest och så här, tittar bort och så här, tänker jag var sur for life. Så jag har en känsla av kontroll, liksom.
Du har tagit.
Tillsammans tog vi tillbaka kontrollen. Det var så fint. Vi skickade så här, tack hjärta. Så det var skönt. Och sen så känner jag liksom lite tillförlit inför sommaren. För jag har bokat det jag ska göra. Och... jag har liksom en ganska bra vision av den här sommaren. Jag har fått lite bra jobb senaste dagarna. Så att jag känner mig lite lugn ekonomiskt. Och sen så känner jag mig liksom också tacksam på något sätt. De senaste dagarna och se alla de här ungarna som jag har sett under så många år nu. Jag känner mig skitgammal när jag ser de här ungarna. Hur fina de har blivit trots liksom livsturbulens. Och hur lyckliga och tacksamma de har varit på de här 3 studentskivorna som jag har varit på. Och även den kärleksfesten som jag var på med några av våra bästa vänner. Att så här, fan, det händer skit och man gör bort sig. Och det kan vara allt från PMS till fylla till otrohet eller problem med ekonomin. Alltså, livet bara pågår och är en lång radda kriser och problem. Men däremellan så här, gör man sitt bästa. Och älskar man någon så får man liksom på något sätt vara lite storsint. Och jag tänker på det här i coronatider också. Jag läste en så skitrolig krönika igår här som var så otroligt rolig. Där skribenten berättade om sin snubbe som hon... Ja, men de älskar varandra, de har 2 barn hit och dit. Men han har liksom blivit manisk under den här coronakrisen. Han liksom är så uttråkad så han gör allting. Så ska slipa allting, hugga ner allting i trädgården. Men liksom, han går till så här ytterligheter hela tiden. Och hon sa att det som har varit så himla bra för oss är att han går upp i gryningen och åker iväg till jobbet. Och nu liksom sitter vi och kliddrar hela tiden på honom. Hon är irriterad på honom. Men så tänker hon så här, i slutändan när barnen har somnat och allt är lite lugnt. Så sitter hon där och tänker så här, det finns ju ingen annan som jag heller skulle sitta här i soffan med och kolla på en tv-serie. Så vi ska inte skilja oss, vi ska inte skilja oss. Men det är klart att det har varit påfrestningar. Och jag tycker vi kan utkristallisera i vår vänskapskrets att så här... Flera har skilt sig och andra ska så här hastgifta sig. Gud vad lyckliga vi är att vi fann varandra. Det måste vi befästa på något sätt. Och man kan också tänka sig vilka positiva saker kan det komma ur här sättet, på det sättet vi har levt nu.
Mm.
Jag vet inte om jag kommer på så många, men jag ska tänka lite. Du kan ju fortsätta där.
Nej, men jag tycker det finns asmycket positivt. Mm. Alltså har man en fungerande relation, då har ju corona varit underbar.
Mm.
Och jag kan säga det att jag är mer kär i min kar än vad jag någonsin har varit.
Jaha.
Men det är faktiskt så att så här, vi har kommit fram till att så här, nej men gud, vi längtar typ tills att vi blir pensionärer och bara kan gå hem och lufsa så här hela dagarna. För att nu har det ju liksom, nu har det ju råkat falla sig så. Micke jobbar ju på ett sånt sätt hela tiden liksom, men han har ändå lyckats klämma in det. De flesta utav hans filminspelning har blivit uppskjutna. Så han har ju då varit permitterad, eller vad man ska säga. Under, men åtminstone 2 månader. Och jag har ju någon typ av delvis föräldraledighet. Och det som framförallt inte har blivit av för mig under den här våren är alla mina resor, alltså föreläsningar.
Mm.
Jag har ju varit borta minst 2 dagar i veckan och föreläst liksom. Och nu, alltså aldrig har väl varit så mycket hemma och lufsat runt.
Nej.
Och det, jag tycker bara att det har varit så jävla skönt. Jag måste säga att det har varit avstressande skönt. Jag tycker att det har funnits en del panik förstås över att så här, jag menar att någon oro förstås över liksom vad det här jävla viruset ska ta vägen och hur dödligt det är och så här. Men och självklart en oro över liksom framtiden. Hur kommer det här påverka vår bransch? Hur kommer det påverka annonsörer och liksom samarbeten och allt det som vi delvis livnar oss på. Så att,
det har varit mycket extra jobb också. Man måste ju sköta all business själv.
Ja, men som du har sagt, det här med att så här pitcha saker, att komma med idéer, att försöka skapa arbetstillfällen i vår bransch. Så att, det har ju varit på ett sätt jävligt mycket jobb och på ett annat sätt så här, allt det där som innebär att man behöver vara borta har ju varit mindre. Bara att få vara på samma plats ändå.
Men jag tänker på så här, många familjer som kanske har haft ett par timmar på kvällarna och sen ett par timmar på helgen. Sen har de liksom inte haft mer tid med varandra. Det är klart att man inte vet hur relationen eller familjen är. Men jag tänker, det har också funnits, för er är ju rätt att ni bor så stort. Men att man får också se, försöka vara lite extra gullig mot den andra. Så vill ha en kopp kaffe. Om den andra har ett möte så hjälps man åt. Man tar kanske barnen med till förskola och liknande. Att så här, man har fått bli schysstare mot sin partner på något sätt. Och sen också lite så här, som du och jag pratade om första gången. Vi kommer få resa efter det här. Vi kommer ju vara så lyckliga så att... Du vet, jag är så många drömmar om Aten. Och du vet, vi ska vara på så många ställen.
Ja, det är så här, Paris, direkt i Aten. Och sen ut till så Hydra. Och så därifrån till...
Man blir också så här, vän tacksam tycker jag. Jag är så jävla lycklig över att jag tänker så här... i hela mitt liv kommer jag tycka till exempel att det är så jävla roligt att vara med dig och resa med dig. Vi tycker båda historia är skitkul. Vi tycker båda att det är kvinnofråga. Vi älskar att resa. Fan vad lyxigt att det kommer vi att, det kan vi göra snart igen liksom. Och nu i helgen när vi var på Gotland, jag och Mattias, så här, man sitter i bilen, man åker båten, man bor på ett fint hotell, man är med liksom nära vänner och bara så här, man ligger lite och bara blir lite tokig, men så här, för fan vad härligt. Alltså man är ju inte så bort, man, liksom, om man har varit bortskämd så är man inte det.
Det göttiga har blivit göttigare.
Och med de orden
inleder vi sommaren. Den är ju officiellt här nu. Sommarlovet är här. Sommarlovets första dag.
Verkligen. Och glöm inte att ni kan beställa vår medberoendebok, anhörigbok. Där kan ni också ta reda på liksom lite vem och vad man kan vara medberoende till. Där är också många tips om annan litteratur och liknande. Och just det, i september börjar vår studiecirkel. Det ligger på Facebook. Gå in och anmäl er. Ni som inte kan ta er till Stockholm, då kan vi göra en studiecirkel över the big
worldwide
net. Så och vi har redan en studiecirkel, så det kommer inte, ni är inga testpersoner. Vi utgår från vår bok och ett häfte som vi har varit med och skrivit, så att det här blir skitkul. Gud vad härligt.
Ja, det här kommer bli så jäkla bra. Hörrni, som sagt, och skicka, för att köpa boken, skicka ett DM till mig eller Ann på Instagram. Så kostar den här boken 170 kronor och ni får den personligt dedikerad. Så.
Ja, det är
ja.
Och då ingår frakten, så ni behöver inte hämta ut eller något sånt där.
Nej, och ni betalar genom att swisha. Mycket precis. Enkelt. Puss och kram.
Puss och kram, ha det så härligt. Hej då.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
When everyone's on the same page, getting things done at work is easy. Make a bigger impact at work with Grammarly. Grammarly is your secure AI writing partner that allows your team to make their point and move faster. You can even save time by going from spending hours editing drafts to just seconds. Join the 96% of Grammarly users that say it helps them craft more impactful writing. Sign up and download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast. Easier said, done.